När jag var död av Vincent O. Sullivan i uppläsning av Göran Söderberg. Ravenhall Hall var inget trevligt ställe. Korridorerna var långa och dystra och rummen unkna och trista. Till och med tavlorna var glädjelösa och deras motiv sorgliga. Om höstkvällarna susade och klagade vinden i trädgårdens träd och de döda löven viskade prasslande medans regnet dundrade mot fönsterrutorna. Nej, det var inte konstigt att folk med klena nerver miste förståndet på Ravenhall Hall. Ett känsligt nervsystem kan vara en börda, till och med på en jott under en klarblå himmel. På Ravenhall Hall där lossnade nerverna och skramlade mot varandra i en taktlös begravningsmarsch. Man måste vårda sina nerver i ett tedrickande samhälle. Och det där spöket som din portvinsdrickande anfader kunde möta utan att ens lyfta ett ögonbryn. Ja, samma spöke injagar i dagens människa en skräck som förvider hennes anletsdrag till en mask av fasa. Och denna otäcka mask skrämmer i sin tur varje gengångare på flykten. Ja. Jag skyller på Tet. Det var Tets fel att ingen av mina besökare blev långvarig på Ravenhall Hall. Till och med min vän Wilner gav upp efter några dagar som min gäst. Då måste man betänka att han ingår i drottningens vaktstyrka och dessutom spelar hästpolo. Så hans nerver borde vara gjorda av stål. Natten före hans avresa satt vi försjunkna i bibliotekets fåtöljer medans en brasa sprakade gemytligt i eldstaden. Jag var i full färd med att förklara för honom min teori att om man placerar några droppar mänskligt blod i en liten flaska på bordet framför sig och sedan koncentrerar sina tankar på flaskan, så kommer man förr eller senare att se en man eller en kvinna stå där framför sig. Uppenbarelsen kommer inte vika från din sida genom nattens långa timmar. Den kommer dessutom att dyka upp på de mest oväntade ställen under de följande dagarna. Det var denna intressanta teori jag försökte förklara då han plötsligt avbröt mig med poänglöst pladder. Alistair, gamle gosse, började han. Du borde lämna den här dragiga kåken och be dig in till stan och roa dig en smula. Det skulle göra dig gott. Svarade jag. Och bli förgiftad på värdshuset av dålig mat och på klubben av dåligt prat. Nej tack. Och låt mig få det sagt, Wilner, att din oro för min hälsa går mig på nerverna. Du får göra som du vill, sa han och trampade oroligt med fötterna mot golvet. Men jag stannar då inte här en dag till. Då kommer jag tappa förståndet helt och hållet. Han blev min sista besökare. Några veckor efter hans avfärd satt jag i biblioteket med några droppar mänskligt blod i en liten flaska på bordet framför mig. Nu hade jag utarbetat teorin till perfektion. Kvinnan som sakta tog form framför mig var en gammal kvinna med askgrå hy. Hon hade besökt mig under många kvällar nu och för Varje gång blev hennes konturer allt skarpare. Hennes hår böljade ner över axlarna och en mittbena delade effektfullt håret i två delar. En del som var korpsvart och en del som var vit som nyfallen snö. Hon var nästan komplett, men bara nästan. Irriterande nog saknade hon ögon. Men ikväll hade jag spänt min koncentration så hårt att jag nästan hamnat i trans. Jag hade tänkt på henne med en sinnesnärvaro som gränsade till vansinne. Nu ömsom väckades, ömsom spändes huden i hennes ansikte. Därunder kämpade hennes ögon för att spräcka hennes hud och krypa fram ur sina hålor. Då hörde jag plötsligt en fasansfull krasch, som om någonting tungt hade fallit i golvet. Dörren svängde upp och två tjänsteflickor störtade in. De stirrade på mattan under min stol och blev sjukligt vita i ansiktet. De skrek efter Gud och störtade ut. Det var det värsta. Hur understod ni att tränga er in i mitt bibliotek på detta sätt? Röt jag strängt. Det kom inget svar tillbaka, så jag jagade efter dem. Jag fann husets samtliga tjänare samlade i en klunga vid korridorens slut. Mrs. Pebble, sa jag uppfordrande till min hushållerska, jag vill att dessa båda kvinnor avskedas här och nu. Det är ju skandal att, men Mrs. Pebble brydde sig inte om mitt vredesutbrott. Hon hade blivit alldeles blek och hennes ansikte hade förvridits i skräck. Kära någon, kved hon. Då är det nog bäst att vi alla går till biblioteket tillsammans. Jag är väl herre i mitt eget hus, Mrs. Pebble, röt jag och slog näven hårt i ett bord. Men inte heller nu var det någon som tog den allra minsta notis om mig. Jag hade lika gärna kunnat stått och skrikit i en öken. Jag följde efter dem genom korridoren och ställde mig framför dörren. Jag förbjöd dem bestämt från att gå in i biblioteket. Men de marscherade förbi mig och samlades i en klunga runt mattan framför eldstaden. Sedan började tre eller fyra av dem dra och lyfta, som om de kämpade med en livlös kropp. De snubblade med sin påhittade börda till soffan. Gamle Soames, min butler, såg på med stel blick. Min arme husbonde, snyftade han. Jag har känt honom sedan han var nyfödd och tänka sig att det skulle sluta så här. Död vid så unga år. Död. Jag stegade bestämt fram till honom och la mina händer på hans axlar. Vad är det för strunt, prat Soames, skrek jag och skakade honom häftigt. Jag är ju här. Jag är ju här. Då han inte rörde en min blev jag för första gången rädd. Soames. Soames, gamle gosse, känner du inte igen mig? Känner du inte igen den lilla pojken som du brukade leka med? Säg att jag inte är död, Soames. Soames, snälla Soames. Han böjde sig ner och kysste soffan. Jag tror att en av männen borde rida till byn efter doktorn, sa Mrs. Pebble. Och Soames stapplade ut ur rummet för att se till att så skulle ske. Nu var byns doktor en fåntratt som förkunnade sin tro på en frälsande gud samtidigt som han hävdade att han trodde på vetenskapen. Han skulle, det hade jag för länge sedan bestämt, aldrig få sätta sin fot innanför min tröskel. Jag följde upprörd efter Mrs. Pebble genom huset och vrålade ut mina förbud mot att släppa in den charlatanen på mina ägor. Men hon gav mig inte ens en suck, ingen nickning. Hon bevärdigade mig inte ens med en blick. Jag mötte doktorn vid bibliotekets dörr. Jaha, hånlog jag medan jag slog min handflata hårt mot hans ansikte för att vägra honom tillträde. Har du kommit för att lära mig några nya böner? Doktorn fortsatte som om han alls inte känt det slag jag precis tilldelat honom. Han knäböjde vid soffan. Han har spräckt ett av hjärnans blodkärl, tror jag bestämt, sa han till slut till Soames och Mrs. Pebble. Han har varit död i några timmar. Stackars gosse. Det är nog bäst att telegrafera hans syster om det inträffade. Jag underrättar begravningsbyrån om att hans kropp behöver i ordning ställas. Din lögnare, ropade jag. Din inpiskade lögnare. Har du fräckheten att berätta för mitt tjänstefolk att jag skulle vara död? Du kan ju se att jag står här ansikte mot ansikte med dig. Men innan jag ens hunnit avsluta mina eder var han redan på väg genom korridoren med Mrs. Pebble och Soames i släptåg. Och ingen av dem så mycket som vände sig om. Hela den natten satt jag i biblioteket. Konstigt nog så kände jag inget behov av att sova. Inte heller kände jag hunger eller törst. På morgonen kom män och trots att jag sa till på skarpen att de skulle lämna biblioteket fortsatte de att syssla med någonting jag inte kunde se eller förstå. Så hela den dagen vandrade jag runt bland rummen på Ravenel Hall. Samma kväll kom männen tillbaka och med sig hade de en likkista. De lämnade kistan och försvann ur rummet. Som ett utslag för min morbida humor och för att jag tyckte att det var tråkigt att en så elegant kista skulle stå tom, så la jag mig i kistan. Jag låg i kistan hela natten och sov en mjuk, drömlös sömn. Den mjukaste sömn jag någonsin upplevt. Jag vilade fortfarande nästa morgon då männen kom tillbaka. Begravningsentreprenören rakade mig. Vilken sällsam betjänt. Samma kväll när jag kom ner för trapporna märkte jag bagage precis innanför ytterdörren. Det var så jag förstod att min syster hade anlänt. Jag hade inte sett henne sedan hon gifte sig och jag avskydde henne mer än jag avskydde någon annan varelse i denna oorganiserade värld. Hon var vacker, tror jag. Lång, mörk och rakryggad som en eldgaffel. Och hon hade en svårtyglad passion för vackra kläder och dramatik. Jag antar att orsaken till att jag ogillade henne så intensivt var hennes ovana att alltid basunera ut sin närvaro och alltid kräva att ögonblickligen bli rummets mittpunkt. Klockan 8:30 kom hon ner till biblioteket, svept i en charmerande sjal och Jag upptäckte snart att hon var lika ovetande om min närvaro som alla andra. Jag skakade i vrede när hon böjde sig ner över kistan. Min kista. Och när hon kysste kudden försvann varje spår av min självkontroll och ersattes av brinnande vrede. En kniv som används för att skära snöre låg på bordet. Jag grep den och begravde den i hennes hals. Hon ryggade skrikande bort från kistan. Hon pekade på kistan och hennes röst skälvde av rädsla. Liket blöder från näsan. Jag förbannade henne. På den tredje morgonen föll ett tungt snöfall över Ravenel Hall. Vid elvatiden såg jag hur byggnaden fylldes av svartklädda, tysta, sörjande människor. Jag gick in i biblioteket och satt där stilla. Snart nog kom männen, la locket på kistan och bar iväg den. Det kändes som om de stal någonting från mig, fast jag visste inte riktigt vad det var. I någon halvtimme kanske satt jag och drömde. Sedan gled jag bort till ytterdörren. Det fanns inga spår kvar efter begravningsföljet, men efter ett tag så såg jag en svart tråd som vindlade sig över den vita marken. Jag är inte död, stönade jag och gned den rena vita snön över mitt ansikte och kastade den över min nacke och mitt hår. Kära Gud, jag är inte död.
Vi hörde berättelsen When I Was Dead, skriven av Vincent O'Sullivan. Musik och uppläsning av mig, Göran Söderberg. Och den här podcasten, ja, den heter Schaktmassa. Den vakna lyssnaren har kanske sett att våra avsnittspresentationer har sett en smula annorlunda ut i säsong 2. Längst bak inom parentes står något som väl ändå måste vara ett årtal. Och än så länge har det kanske inte varit överdrivet spännande. Det har stått 2020 och 2023. Men dagens avsnitt, där står det 1896, och som många av er säkert gissat så är det året då historien först publicerades. Den här berättelsen har sålunda 127 år på nacken. Den publicerades för första gången i författarens novellsamling Book of Bargains. Ja, det är väl någonstans en spökhistoria som vänts ut och in. Jag tycker hur som helst att den är alldeles briljant. Vincent O'Sullivan var en amerikansk född författare som levde mellan åren 1868 och 1940. Han var ett barn av sin tid, den käre Vincent, och vid det förra sekelskiftet, ja, då skulle man ju vara lång och blek och ytterst medveten om alltings förgänglighet. En stor fan av O'Sullivans dekadenta och makabra prosa och poesi var ingen mindre än Oscar Wilde. Och de två, ja, de blev sedermera riktigt bra kompisar. Att vi utkommer den 13 och den 27 varje månad hela året ut, ja, det vet ni ju redan, så det behöver jag inte berätta. Vi ses med andra ord om 2 veckor igen. Väl mött.